Taj, vi ska börja inshallah och tala. Vi börjar med att lyssna på suran och sen så inleder vi inshallah och tala.
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Vi har idag surat al-Shams att gå igenom. Den ärade sura, sura 91, som är Mekkia, sändes ner i Mekka. Och dess verser är 15. Och vi ska inshallah också efteråt gå igenom surat al-Layl. Men en sak i taget. Allah börjar med att säga Bismillahirrahmanirrahim. Washamsi wa duhaha. Vid solen och dess förmiddagsljus. Och vissa, eller de flesta i tafsir, kanske säger vid solen och dess ljus. Inte bara förmiddagsljus, utan dess ljus generellt. Och vi kommer läsa lite grann från Sa'di och lite andra fawaid från andra mufassirin. Sa'di rahimahullah säger att Allah subhanahu wa ta'ala svär här vid solen och dess ljus. Och sen månen när den följer solen, wal qamari idha talaha. Allah svär vid dessa stora tecken. Och det han svär på, som vi kommer att komma till, det är själen som har renat sig själv och fått framgång. Och själen som har förnedrat sig själv och sen lett sig själv då till förlust. Så alla börjar med att svära vid washamsi wa duhaha. Ej, vid solen och dess ljus. Dess nyttiga ljus som kommer ut ifrån solen. Och det här ljuset, som de lärda säger, för med sig otroligt mycket gott för mänskligheten. Det värmer upp jorden. Det tar fram grönska. Det spar otroligt mycket energi för människan. Så att de slipper ha lampor tänt och så vidare. Så det finns otroligt mycket gott med solljuset. Wa shamsi wa duhaha. Wal qamari idha talaha. Och månen när den följer den. Månen följer solen i sin bana och också i sitt ljus. Solen lyser på dagen, månen lyser på natten. Och månen är munir, den återspeglar och återspeglar solens ljus. وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَ. Och dagen när den gör den synlig. Dagen när den gör jordens yta synlig. Den lyser upp allting på jordens yta. وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَ. Och natten när den skymmer den. Alltså när solen går ner. Så kommer natten och täcker och skymmer jordens yta. Så att allting därpå blir mörkt. Så mörker följer ljuset. Och månen följer solen. Så det här. Dessa saker. Och ala hada al-alam bintidam wa itqan wa qiyam. لمصالح العباد اكبر دليل. Så när man reflekterar över dessa storslagna tecken på den perfektionen och samspelet och harmonin vi finner i naturen, så är det här ett av de största tecknena på att Allah subhanahu wa ta'ala är allsmäktig och kunnig om allt. Och att han subhanahu wa ta'ala är den som ensam förtjänar att dyrkas. Och att all annan form av dyrkan som ägnas till andra än Allah subhanahu wa ta'ala, den är batil. Den är falsk. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Och himlen och han som har byggt upp den. Och det kan också betyda vid himlen och dess uppbyggnad. Och det är Allah subhanahu wa ta'ala som har skapat himlen. Och här är ett annat tecken som tyder på Allahs storhet. Om man kollar på den här storslagna himlen som är över oss. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا. Och jorden och han som har brett ut den. Allah svär på jorden och han som har brett ut den. Allah subhanahu wa ta'ala. Det vill säga gjort den vid och utbrett till sin yta. För om jorden inte var utbredd så skulle människorna inte kunna nyttja den. Vi skulle inte kunna leva på jorden. Men Allah har gjort jorden perfekt för människan så att hon kan leva på den. En annan tafsir på den här versen, وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, är det som Ibn Abbas säger. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا قال Ibn Abbas قَسَّمَهَا. Vid jorden och han som har typ delat den. Det korrekta är delat den. Och det är också en mycket fin sak att jorden inte bara är ett land utan den är delad i kontinenter. Eller hur? Det är också ett tecken från Allah subhanahu wa ta'ala. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. Så svär Allah subhanahu wa ta'ala vid själen. Han säger, och själen och han som har fulländat den. Själ kan här betyda allting levande. Alla människor och alla djur. Och andra säger nej. Om man tänker på fortsättningen av verserna som kommer efter så tyder det på att själen här refererar till människan. قَدْ أَفْلَهَا مَنْ زَكَّاهَا. Människan och djinnerna. Wallahu alam. Så, och själen och han som har fulländat den. Ibn Uthaymin säger i hans tafsir: يَعْنِي سَوَّاهَا خِلْقَةً وَسَوَّاهَا فِطْرَةً. Allah som har fulländat själen i dess form, i dess utseende och också i dess naturliga norm, fitra, det som finns inom människan. Det här som människan kan känna igen sin skapare med. Människan vet innerst inne att hon har en skapare som är mäktig och som styr över henne. Det kallas för fitra, det här naturliga tillståndet och normen som finns inom människan. Så Allah har fulländat människan i både sitt yttre och sitt inre. سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه يناسب حاله. Då Allah har fulländat människan så han har skapat henne på ett sätt som passar hennes situation. Allah har skapat varje sak på ett sätt som passar dess situation eller dess tillstånd. Och det är också någonting som är väldigt, som vi har pratat om förut, att allting sitter på rätt plats. Om du reflekterar över skapelsen, och det sa vi förut, om du kollar på vart ögonen sitter, de sitter perfekt. Det finns inget bättre ställe att ha ögonen på, eller hur? Än där de sitter. Näsan sitter perfekt. Munnen sitter perfekt. Allting är perfekt på ett sätt som passar just den här skapelsen. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat At-Taha: "Alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada." Han som har gett allting dess perfekta form som passar den, alltså thumma hada, och sen väglett hela skapelsen till det som är för deras eget bästa. Och på samma sätt har Allah också fullbordat människans fitra, den här naturliga normen som finns inom människan. Det här gäller hela skapelsen. Allting levande har en fitra. Men speciellt människan. Som profeten sa alaihi wasallam. Att varje nyfött barn är fött med fitra. Med den här naturliga tron. Och sen kommer hans föräldrar och hans omgivning och gör honom till jude eller kristen eller elddyrkare och så vidare. Och han sa inte här och gör honom till muslim. Varför? För grunden är att han är muslim och att det är tauhid. Att människan föds med den naturliga tron på att det finns endast en sann gud. Så människan föds i sin natur med denna fitra. Och samma sak i en hadith Qudsi. Så säger Allah subhanahu wa ta'ala i betydelse att jag har skapat mina slavar hunafa. Hunafa betyder de som är monoteister, de som endast dyrkar en gud. Och sen kom shaitan och lurade dem bort från den här vägen. Så grunden i människan är att hon är vägledd till tauhid. Kanske inte kan precisa detaljer i religionerna, men tauhid känner människan till. Och sen har shaitan kommit och fört människan bort från detta. Förutom de som är kvar på sin fitra. Och det här nämner Allah också i Koranen. Då han säger: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Ge dig hän av hela din själ åt den rena, ursprungliga tron. Tron som vi, som Allah lade ner som en naturens norm i människan. Så man ska vända sig med hela sin själ åt den rena och ursprungliga tron. Tron som Allah vid skapelsen lade ner som en naturens norm i människan. Och det här har vi också nämnt förut. Att när Allah skapade Adam så skapade han också alla själar. Och tog ut dem från Adams rygg. Och fick dem att vittna mot sig själva. Eller vittna om att Allah är deras skapare, deras herre. Alastu bi rabbikum. Och människan, de sa, jo, du är våran herre. Och det är också därför människan känner till innerst inne att han har, att hon har en skapare. Och Saadi nämner också att det här med själen. I det här med själen finns det ett stort tecken på Allahs makt. Och det är att själen är väldigt unik. Den är lätt och snabb. Den ändrar sig väldigt snabbt och blir påverkad väldigt lätt av dess omgivning. Den blir glad, ledsen, den vill saker. Dess avsikter ändras, kärlek, hat och så vidare. Och om det inte vore för själen så skulle människan inte vara någonting annat än en slags staty eller avbild. Någonting som inte har något värde. Eller hur? Vad skulle människan vara utan själen? Ingenting. Inget värde. Så att Allah har skapat människan och själen på det sättet han har gjort är ett stort tecken på hans existens och på att han ensam förtjänar att dyrkas. Och sen kommer det som är syftet med hela den här eden. Allah svär vid dessa saker, vid solen och dess ljus, månen som följer solen, dagen som gör jorden synlig, dagens ljus som gör jordytan synlig, och sen natten som skymmer jorden, och himlen som han har byggt upp, och jorden som han har brett ut eller delat, och själen som han har fulländat. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Sedan har han hänvisat själen till vad som är syndigt och vad som är bra för själen. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Den som renar själen har säkerligen nått framgång, men den som nedsätter den har säkerligen misslyckats. Så Allah subhanahu wa ta'ala har hänvisat själen till vad som är syndigt och vad som är bra. Allah har klargjort för människan vad som är bra och vad som är dåligt. Och har gett människan ett fritt val. Och säger sen, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Och det är det här som är hela målet, kan man säga. Med allt det som Allah har surat vid. att sannoliken så den personen som renar sin själ har nått framgång. Och hur renar man själen? Man renar den från kyrk. Man gör inte kyrk. Man renar själen från stora synder, små synder, från bidda. Och om man gör det, då kommer man att få framgång. Och kommer att gå till paradiset. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَ. Till motsats från den som förnedrar och nedsätter sin själ. Denna personen kommer att förlora. Han kommer att misslyckas. Då han nedsätter sin själ med kyrk, stora synder, små synder, bidda och så vidare. Och Qatada, han sa om den här versen: Men amila khayran zakkaha bi ta'ati Allah. Den som gör gott renar sin själ med lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och an ibn Abbas: Qad aflaha man zakka, qad aflaha man zakka, zakka Allah nafsuhu. Ibn Abbas, han sa, han vände på det, att den som Allah har renat har fått framgång. Man kan också vända på det på det sättet. Att den som Allah har renat, det är en person som har fått framgång. Och vem är den som Allah renar? Det är den som vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och söker förlåtelse. Och söker hela tiden att närma sig Allah med lydnad. Och ett sätt att rena sig själv på är också att man gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala. Man vänder sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah säger, att om dina tjänare frågar mig om mig, så säg att jag är nära för att besvara deras åkallan. Så människan ska ständigt vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala i dua och be honom om hjälp att bli fast på religionen, att få en ren själ. Och en mycket fin dua som har nämnts från vår ärade profet alaihi salatu wassalam är en dua som berättats i Sahih Muslim och i Tirmidhi. Där profeten alaihi salatu wassalam, han sa: Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wal bukhl wal jubn wal haram wa adab al qabr. Wa la yasika khudd us dig från al-ajz, att inte kunna klara av saker och ting, wal kasal, lathet och feghet och snålhet, wal haram, och att bli senil. Och jag söker också skydd hos dig från straffet i graven. Allahumma ati nafsi taqwaha. Och Allah, ge min själ Guds fruktan. Wa zakkiha anta khayra man zakkaha. Och rena min själ, för du är den bästa som renar själar. Och det är det här som vi talar om. Han bad här Allah om att Allah skulle rena hans själ. Wa zakkiha anta khayra man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Du är dess beskyddare och dess wali. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa. Wala yasika khudd us dig från kunskap som inte gynnar. Wa min nafsin la tashba. Och från en själ som aldrig blir mätt, som aldrig får nog. Wa min qalbin la yakhsha. Och från ett hjärta som inte fruktar. Wa min da'watin la yustajabu laha. Och jag söker skydd hos dig från den åkallan som inte blir besvarad. Så många fina saker som vår profet alaihi wasallam bad om. Nej. Och sen nämner Allah ett exempel på ett folk som gick under, som inte renade sig själva. Och det var Thamuds folk. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Kadhabat Thamudu bitagwaha idhin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha fakadhabuhu fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha wa la yakhafu 'uqbaha. Thamud folket vägrade tro på grund av sin överträdelse. Då det mest ondskefulla bland dem rusade fram. Och Allahs sändebud sa till dem: akta er för att utsätta Allahs kamelsto för skada och hindra henne inte ifrån att dricka. Men de vägrade tro på honom och slaktade henne. Så deras herre förgjorde dem på grund av deras synd och gjorde straffet lika för dem alla, och han fruktar inte dess följd. Alla säger här, Thamud folket vägrade tro på grund av sin överträdelse. Och Thamud folket var ett folk som inte levde så långt efter profeten Adam a.s. Och det är namnet på en kabila, på en stam. Och deras profet, han var Saleh. Han hette Saleh. Och dessa var också araber. Thamud var araber. Och deras stad eller hem kallades för Hijr. Och det här kan ni läsa om i surat al-Hijr. Och deras berättelse finner ni också i surat al-Araf och surat al-Hud och så vidare. Det finns många sura i Koranen där alla nämner Thamud och Ad. Och de kom efter Ad och brukade dyrka statyer. Så Allah skickade profeten Saleh till dem. Som alla andra profeter kallade han dem till tawhid. Att endast dyrka Allah. Att inte sätta någonting vid hans sida. Och ett fåtal från hans folk följde honom och blev muslimer. Men majoriteten vägrade att tro. De vägrade att tro på grund av sin överträdelse. Alltså överträdelse av Allahs lagar som förmedlades till dem via Saleh. Och tecknet, det miraklet som skedde var att Allah sände ett kamelsto. Och det sades i tafsir, som Ibn Kathir också nämner, att de bad om ett mirakel. De gjorde typ narr av honom. Och ni vet, profeten Salehs folk brukade hugga ut deras hus från stenar, stenblock. Så de gjorde narr av honom och sa att vi vill att du ska göra så att en kamel kommer ut från den här stenen. En havande kamel ska komma ut från den här stenen. Och han gick och gjorde wudu, två raka, bak till Allah. Och Allah gjorde så att kamelen kom ut från den här stenen. Och alhamdulillah, många blev muslimer. Men andra, de vill inte tro. För som Allah nämner i Koranen, att de icke troende, det spelar ingen roll hur många tecken de får. Om de inte vill tro, de kommer inte att tro. Det handlar inte om att de inte har bevis, utan det handlar om att de inte ens vill tro. Precis som många människor idag. Så i alla fall, då den här kamelen kom ut, så sa profeten till dem att de skulle få dricka från brunnen en dag och kamelen nästa dag, varannan dag. Och varannan dag då de inte drack vattnet så skulle de få dricka från kamelens mjölk. Så var någonting gott. Att de skulle få mjölken som då skulle räcka till hela byn, som också var ett mirakel. Men vad hände? Idhin ba'atha ashqaha. Då den mest ondskefulla bland dem rusade fram för att representera sitt folk. Och den här mannen, det sägs att han var Qudar ibn Salif. Det var hans namn, Qudar ibn Salif. Och att han också hade status bland sitt folk. Och de trodde typ att på grund av hans status så skulle ingenting drabba dem. Och det sades att han var blond och blåögd också. Så när de då kom överens om att slakta kamelen, så sa deras sändebud, naqat Allahi wa suquyaha, akta er för att utsätta Allahs kamelsto för skada och hindra henne inte från att dricka. Han varnade dem från att ge sig på ett av Allahs tecken. Fa'aqaruha fadamdama alayhim rabbuhum bidhanbihim. Men de vägrade att tro på honom och slaktade henne. Så deras herre förgjorde dem på grund av deras synd och gjorde straffet lika för dem alla. Och här är en annan faida. Hur många var det som slaktade kamelen? En person. Men Allah han säger, fa'aqaruha. De slaktade kamelen. Varför gjorde han det? Det var bara en som slaktade. Ja? De var med honom och de var nöjda med det han gjorde. Och därför finns det en princip i islam att den som är nöjd med en synd är precis som personen som syndar. Den som är medhjälpare han är också skyldig. Därför straffade Allah allihopa, inte bara den här personen, för de var nöjda med den här onda gärningen. Precis som det har nämnts i en annan hadith, då profeten alaihissalam nämnde att det kommer mycket fitan, mycket prövningar i slutet av denna värld, och att Allah kommer att förgöra människor. Och då så sa Aisha radiallahu anha, kommer Allah att förgöra de här människorna fast det finns goda människor bland dem? Och då så sa profeten sallam, naam idha kathur al-khabath, jo, om det blir mycket ondska. Alltså typ de här goda människorna bryr sig inte, de är med de onda människorna, då kommer Allah att förgöra dem också. De kommer att gå under tillsammans med dessa onda människor. Så man ska akta sig. Det finns vissa människor som tror att jag har inte gjort någonting. Men om du är partisk till en sak så är du också medskyldig. Om du stödjer en sekt eller en grupp som går och dödar muslimer. Du stödjer en grupp eller sekt som dyrkar andra än Allah. Som gör haram saker. Då är du också medskyldig till den här saken. Och profeten sallam, han sa att Allahs förbannelse, änglarna och människornas, är över en person som hittar på, innoverar en sak i islam. Och en annan hadith säger i Medina. Han innoverar en sak i Medina. Eller han gör en stor synd i Medina. Och så sa han, och den som skyddar honom. Och Allah kommer inte acceptera hans gärningar. Inte bara den som innoverar, utan också den som skyddar honom. Den som är partisk med honom. Han får också Allahs förbannelse på sig. Så därför ska man i islam ta avstånd från syndare. Man ska säga, jag har inte med den här synden att göra. Jag hatar den här synden. Från bidda, från kyrk och allting. Man kan inte bara säga, men vi, det är alltid sant. Och vi är alla bröder. Och jag, det är sant, vi är muslimer. Men den här saken är fel, den är haram. Jag är fri från den. Så, eller hur? Man kan inte bara vara med så här, allt, vi är alla på sanningen och sånt. Den här inställningen funkar inte. Och den finns hos vissa människor. Att man aldrig ska säga till någon som gör någonting fel. Det är batil, man ska säga till folk, det här är fel. Ittaqillah, det är haram. Och så vidare. Så Allah subhanahu wa ta'ala straffade dem, det här folket, genom att sända sajha, ett slags tjut, som fick dem att dö. Och han fick jorden att skaka under dem. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Och på morgonen så låg de framstupa på jorden, på deras ansikten. De låg bara på marken som fällda träd på morgonen. Så Allah straffade dem. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهُمْ. Allah straffade dem på grund av deras synd. Och det här är också en viktig sak. Att synder leder till straff. Synder leder till straff. De som förnekade profeten gick alla under. Allas, Nuhs folk, Salehs folk, Ads folk och så vidare. Alla de här som förnekade profeterna gick under. Och samma sak är det, synder leder till undergång. Om man förnekar profeterna och så vidare, så drar man på sig Allas vrede och får Allas straff. Så man ska akta sig för synder. Och Allah gjorde straffet lika för dem alla. Det spelar ingen roll. Vem som var rik, vem som var fattig, vem som hade status, vem som var kvinna, vem som var man. Alla gick under. Alla de icke-troendena gick under. Och så säger Allah, وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَ. Han fruktar inte dess följd. Allah är inte rädd för följden av någonting som han gör. Ni vet, om en människa, en konung säger att vi ska fängsla den här personen, vi ska göra någonting mot den här personen, så är han rädd ibland för följderna. Vad ska hända om jag gör så här? Eller hur? Vad ska konsekvenserna bli? Men Allah, han är inte rädd för någon eller något. Utan han är mäktigare än så. Att vara rädd för någon människa. Eller att göra någonting som han sen kommer att ångra. Allt som Allah gör, det är rätt, det är bra. Och han ångrar ingenting. Och han fruktar inte heller någon människa eller att någon ska sätta sig upp emot honom. Så allt som Allah gör är vist. Och vi ska nu inshallah och ta'ala gå igenom surat al-Layl. Du kan kolla.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
spelar, jag kommer ihåg. Jag hörde ju Christian spela, det var kul. Vad finns det?
Låt oss se. Men det blir så dåligt ljud. Vi hoppar över det. Att lyssna på den. Inshallah, vi går igenom suran direkt. Allah säger Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yaghsha wan-nahari idha tajalla. Vid natten när den täcker skapelsen med sitt mörker. Och dagen när den gör sig synlig med sitt skinande ljus. Många av de här surorna vi har gått igenom, de flesta av dem sändes ner i Mekka. Och profetens dawa i Mekka, alaihi salam, det var just det här med tawhid. Att få folk till att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah nämner ofta de här tecknena, de här bevisen som folk i Mekka kände till. De erkände att Allah, han är skaparen, solen och månen och jorden, allt det här, det är Allah som har skapat. Så många av de här verserna, ni hör att det repeteras, solen och månen och bergen och jorden. Det går tillbaka till att folk ska erkänna att Allah har skapat det här. Då är det Allah ensam som förtjänar att dyrkas. Tawhid. Det är därför många av de här verserna nämner samma sak om och om igen. För att få folk att reagera på just den här saken. Ett tawhid. Så Allah svär här vid dagen och vid natten. Så wal-layli idha yaghsha, vid natten när den täcker. När den täcker skapelsen med sitt mörker. Så att människan kan finna frid, gå tillbaka hem och vila från de sakerna han har gjort under dagen. Wan-nahari idha tajalla, och dagen när den gör sig synlig med sitt skinande ljus. Där folk får ljuset och kan sprida sig på jorden för att ge sig ut och arbeta och tjäna deras risk. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى, och den som har skapat det manliga och kvinnliga könet. Allah subhanahu wa ta'ala svär här vid sig själv att han subhanahu wa ta'ala har skapat det manliga och det kvinnliga könet. Och det här är också från Allahs stora hikma. Att han har skapat man och kvinna från allting levande. Människor, jinner, djur, till och med växter. Allting finns det man och kvinna av. För att dessa saker ska finnas kvar. För kvarlevnaden. Och att det inte ska försvinna. Och han gjorde också som så att man och kvinna dras till varandra med shahwa, med lust och begär. Och gjorde så att mannen passar kvinnan och kvinnan passar mannen. För tabarak Allahu ahsan al-khaliqin. Så välsignad är Allah, den bästa av skapare. Och det här är också ett tecken som man borde reflektera över. De som pratar om det här med evolution och sånt. De kan inte förklara det här med att det finns man och kvinna av allting. Och att de passar till varandra. Inte bara att det finns man och kvinna och sen har de lämnats. Utan de dras till varandra. Om de inte drogs till varandra och attraherades så skulle de dö ut. Det skulle inte finnas något behov för att fortplanta sig. Det är också ett tecken. Vem har gjort så att de här djuren dras till varandra? Och människor och jinner och så vidare. Det är Allah subhanahu wa ta'ala. För deras kvarlevnads skull. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: inna sa'yakum la shatta. Era gärningar är sannoliken olikartade. Människan har olika mål i detta liv och i nästa liv. Det finns de människor vars hela strävan läggs ner på det här jordsliga livet. Att bli miljonärer, att få framgång och så vidare. Så att de glömmer bort sitt nästa liv. Och även som muslimer, de som har valt rätta vägen, så är människor olika. De är inte likadana. Det finns de som Allah nämner, sabiqun bil khairat. De som skyndar sig till att göra goda gärningar. De hör om någonting gott, de skyndar sig dit. Sabiqun bil khairat. Och det finns de som är muqtasid. De som gör det som de ska göra, de håller sig till halal, de håller sig borta från haram. De gör sina plikter och håller sig borta från det som är förbjudet. Ashabul yamin. Och sen finns det وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ mubin. De som är muslimer men de gör fel. De förtrycker sig själva genom att synda. De här tre är inte likadana. Och sen finns det ashabu shimal. De som inte ens är muslimer. De som bara skyndar sig till att synda. Så folks mål i det här livet är olika. Och även en och samma gärning i islam är inte likadan. Beroende på till exempel salat. En person ber och en annan person ber. Det är helt olika ibland. Beroende på personens inlevelse. Beroende på varför han ber. Är det för Allahs skull eller är det för att han vill visa upp sig? Så därför kan en bön, och då har nämnts en hadith, man kan få full belöning. Man kan få halv belöning. Man kan få en fjärdedels, en tredjedels, en tiondels. Beroende på hur mycket inlevelse man har, hur mycket man följer profeten Muhammed s.a.w. i bönen, i utförandet av bönen och så vidare. Så en och samma gärning i islam är beroende på vem som gör den och hur man gör den. Så om den är för Allahs skull, då man söker Allahs belöning, att se på Allahs ansikte, då kommer belöningen att finnas kvar. Och man kommer ta nytta av den här gärningen. Men om den är för någonting som kommer att försvinna, någonting världsligt, så kommer belöningen för den här gärningen också att försvinna. Och därför sades det i en hadith: kullu nafsin aw kullu nasi yaghdu faba'i nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Att varje person ger sig ut på morgonen, faba'i nafsahu, och typ säljer sin själ, antingen friar han sin själ från elden eller så kastar han sig själv in i elden. Så man måste tänka på vad man gör under dagen. Man köper en plats i paradiset med goda gärningar eller man säljer sig själv med synder för en plats i helvetet. Man måste tänka på vad man gör i sitt liv. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Så den som ger och fruktar samt tror på det godaste, för honom ska vi underlätta vägen till allting gott. Allah nämner här, så vad gäller den som ger och fruktar, han skänker sina ägodelar, eller skänker från sina ägodelar till dem i behov. Och fruktar Allah genom att lyda honom och håller sig borta från det han har förbjudit. För amma man a'ta. Här, den som ger, det betyder inte bara materiellt, utan han ger också Allah hans rättighet. Och vad är Allahs rättighet? Att dyrkas och inte sätta någonting vid hans sida. Och han ger också alla de andra rättigheterna. Att han utför sina böner, han fastar ramadan, han betalar zakat och så vidare. Det här faller också in under den här versen. Och att han ger från det som Allah har gett honom. Men det är också en annan viktig sak. De pengarna vi har fått, de är från Allah. Och det är Allah som äger dem. Allah äger våra liv och han äger allt på jorden. Så det är fel att människan tänker att det här, det är mina pengar. Du har fått dem av Allah, så dela med dig. Det du har fått ska du dela med dig av. Genom att betala zakat, 2,5%. Eller sadaqa, frivillig, almosa till de behövande. Och så vidare. Och sen säger Allah: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Och fruktar. Att taqwa är att lyda Allah och hålla sig borta från synder. Att man gör eller sätter ett skydd mellan sig själv och Allahs straff. Man skyddar sig själv från Allahs straff genom att göra goda gärningar och hålla sig borta från synder. Det här är taqwa i islam. Wa saddaqa bil husna. och samt tror på det godaste, vilket är belöningen i livet efter detta, paradiset, som Allah säger, lilladina ahsanul husna, för de som gör gott kommer vi att ge el husna, som är paradiset. Så i den här versen, wa saddaqa bil husna, de tror på paradiset, de tror på belöningen som Allah har förberett i nästa liv. Fasanuyassiruhu lil yusra, för honom ska vi underlätta vägen till allting gott genom att en god gärning leder till en annan. Och det här är en mycket viktig sak, att den som gör gott kommer Allah att underlätta för. Om man är en god människa, man gör goda gärningar, så kommer Allah att underlätta för människan att göra mera goda gärningar. En god gärning leder till en annan. Och personer som är from och lyder Allah kommer få det underlättat för sig i sitt liv. Han kommer få det lätt för sig att göra goda gärningar, till skillnad från personen som vi kommer att nämna efteråt. Och han kommer också att få det lätt för sig att lämna synder. Och det här har profeten nämnt i en hadith, alaihi wasallam, då han pratade om ödet, att allt är bestämt. De som ska till paradiset och de som ska till elden. Och då så sa någon av sahaba, men ja Rasulullah, ska vi då inte bara sätta oss och förlita oss på våra gärningar? Och då så sa Allah sändebud, alaihi wasallam, i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Nej, ni ska agera, för varje person kommer att få det underlättat för sig, det han skapades för. Folket av framgång och paradiset kommer få det underlättat för sig att göra goda gärningar. Och folket av shakawa, folket av olycka och elden, kommer att få det lätt för sig att göra synder. Så man måste kämpa i att göra goda gärningar. Och så säger Allah, وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Men vad gäller den som snålar och försöker vara oberoende och vägrar att tro på det godaste, för honom ska vi underlätta vägen till ondska. Så en person som är snål med att ge Allah hans rättigheter, att inte dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, vare sig det är frivilliga eller obligatoriska gärningar. Wastagna, och är oberoende av Allah. Han tror sig själv vara själv rik och inte behöva Allah subhanahu wa ta'ala. Så han dyrkar inte Allah. Wa kadhaba bil husna, och han vägrar att tro på det godaste. Han vägrar att tro på belöningen i nästa liv och på paradiset. För honom ska vi underlätta vägen till ondska genom att en ond gärning leder till en annan. Och Allah förtrycker ingen människa, utan det är människan som förtrycker sig själv. Falamma azaru azara Allahu qulubahum, som Allah säger, att när de själva valde att vända sig bort, så lät Allah dem gå bort, alltså gå vilse. Så Allah förtrycker ingen, så det är människan som förtrycker sig själv. Och det här är också en mycket farlig sak. Och då har vi gått igenom när vi har pratat om synder, att en synd leder till en annan. Det finns ibland folk som säger, om det här är en liten synd. En liten synd kan leda till en stor synd. Så man ska akta sig för synder, för de leder till det som är värre, till skillnad från goda gärningar som leder till det som är bättre. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala om de här människorna som är snåla och försöker vara oberoende av Allah subhanahu wa ta'ala och vägrar att tro på nästa liv och paradiset och gör onda gärningar. Allah nämner, och hans rikedom kommer ej att gagna honom när han faller död eller faller ner i Jahannam. Att den här personen som syndar är snål och inte tror på nästa liv, när han dör, så det enda som kommer att följa honom i graven, hans gärningar. Eller hur? När människan dör, det enda som följer honom till graven, det är det han har gjort. Men vad gäller hans pengar, så kommer de inte att gynna honom. om han inte har spenderat dem på goda saker. Men om han har fruktat Allah, om man gav pengarna fi sabilillah, så kommer belöningen att följa med i graven. För det sades också i en hadith att det enda man har kvar för sina pengar, det är det man har spenderat för Allahs skull. Det enda man har kvar för sina pengar är det man har investerat för Allahs skull. Utan den här personen som var snål och vägrade tro på nästa liv, hans pengar kommer vara ett bevis mot honom i nästa liv. A'udhu billah. Och så säger Allah, inna alayna lilhuda, att vägledningen, det är för oss att vägleda. Vägledningen är upp till oss. Människan har gett, Allah subhanahu wa ta'ala har gett människan fritt val. Allah har klargjort för människan vad som är rätt och vad som är fel. Vägen till paradiset och vägen till helvetet. Vad som är halal och vad som är haram. Och samtidigt har han gett människan ett fritt val. Och versen kan också tolkas som att inna alayna lilhuda, att den rätta och korrekta vägen, den leder till Allah subhanahu wa ta'ala. Som är Sa'di nämnde. Och den för människan närmare Allahs välbehag. Men vad gäller villfarelse, ad-dalal, så är vägen där stängd. Den leder inte till Allah subhanahu wa ta'ala, utan den leder bara till helvetet och till Allahs straff. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna lana al-akhirata wal-ula. Och till oss tillhör sannoliken både det sista och det första. Alltså av era två liv. Livet här på jorden och ett kommande liv efter döden. Och al-Baghawi, han nämner en fin sak i den här versen. Allah nämner här att både detta liv och nästa liv tillhör Allah subhanahu wa ta'ala. Han säger, فَمَنْ طَلَبَهُمَا مِنْ غَيْرِ مَالِكِهِمَا فَقَدْ أَخْطَعَ تَرِيقٍ. Så den som söker detta liv eller nästa liv, någonting gott eller belöning, från någon annan än dess ägare, har sannoliken gått fel väg. Och jag tycker det är mycket fint det här ordet. Den som söker världsliga saker eller belöning och nivåer i nästa liv från någon annan än dess ägare, har gått fel väg. Och vem är dess ägare? Allah subhanahu wa ta'ala. Och att söka det från någon annan än Allah, det är ria. Vad gäller nästa liv, dyrkan. Att du försöker dyrka Allah, eller dyrka, göra dyrkan för att folk ska prata gott om dig. Och så vidare. Det här är ria. Du får ingen belöning av Allah subhanahu wa ta'ala, utan du får endast straff. Och du söker dunja, du vill ha pengar och någonting världsligt, hälsa, en fru, vad det nu kan vara. Sök dig från Allah subhanahu wa ta'ala. Be till Allah. För det är han som äger allting på jorden. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Jag har därför varnat er för en flammande eld. Endast den som är helt fördömd ska brinna i elden. أَلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Han som vägrade tro och vände sig bort. Så Allah varnar här människan för en flammande eld. Och endast den som är helt fördömd ska brinna i elden. Al-ashqa, den som kadhaba, den som vägrade tro på det goda, på sanningen, på islam. Wa tawalla, och vände sig bort från att lyda Allah. Den här personen kommer att gå till elden. Och sen nämner Allah motsatsen. De som är räddade från elden. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى. Men han som är högst gudfruktig ska föras långt bort från elden. Den som ger utav sina ägodelar för att rena sig. Och ej har för avsikt att återbetala en tjänst som någon har gjort honom. Utan endast för sin herres, den högstes ansiktes skull. Och han kommer säkerligen att bli nöjd. Så Allah nämner här Att han kommer rädda personen som endast söker Allahs välbehag från elden då han ger. Och den här personen, han delar med sig av sina pengar för att rena sig själv från synder. Och han delar inte heller med sig, har inte som avsikt att återbetala en tjänst som någon har gjort honom. Någon kanske har gjort någonting bra som han vill ge tillbaka. Utan allt han ger, det är för Allahs skull. Och det sägs att den här versen sändes ner, och hela den här sura nästan sändes ner gällande Abu Bakr radiallahu anhu. Och att han i början av islam köpte massor av slavar fria, som Bilal radiallahu anhu. Och att han köpte honom fri från Umayya ibn Khalaf, en mycket ond man. Och han då spenderade alla sina pengar och offrade allt för islams skull, för Allahs välbehag, för att få se Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Och han gjorde det här för att rena sig själva, rena sin själ och sin religion samt sina världsliga rikedomar. Och så säger Allah, utan han gjorde endast detta för sin herres, den högstes ansiktes skull. Alltså, han ville inte ha någon belöning av någon, utan allt han gjorde, det var för Allahs skull. Och vi kan också säga att versen är generell, att man ska ge endast för Allahs skull och söka Allahs välbehag. Och Allah nämner här illa bitira awajhi rabbihi al-a'la, utan endast för sin herres, den högstes ansiktes skull. Den här versen bevisar att Allah subhanahu wa ta'ala har ett ansikte. Inte ett ansikte som liknar människorna, utan Allahs ansikte är över allt som man kan föreställa sig. Det finns ingenting som liknar Allah subhanahu wa ta'ala. Och att få se Allahs ansikte i paradiset är den största belöningen som finns i Jannah. Som det har nämnts i en hadith, att då folket av Jannah går in i Jannah och de får sin belöning, så kommer Allah att fråga dem: är ni nöjda? Vill ni ha någonting mer? Och så vidare. Så folk kommer säga: hur ska vi inte vara nöjda då du har lyst upp våra ansikten och räddat oss från elden och så vidare. Och då kommer Allah att ta bort det som hindrar dem från att se honom, och de får se hans ansikte, och då kommer de att glömma allting som de har fått i paradiset. För det är den största lyckan att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi ber Allah att vi ska få vara bland de människorna. Och han kommer säkerligen att bli nöjd. Wala sawfa yarda. Han kommer att bli nöjd med den belöningen han får av Allah i paradiset. Och de här verserna bevisar att Abu Bakr radiallahu anhu är i paradiset. Han är lovad paradiset. Han är en av de 10 sahaba som med namn blev lovade Jannah. Och det här är till skillnad från det som Rafida Shia säger. De säger att Abu Bakr är längre ner än Iblis i helvetet. A'udhu billah. Och de säger att han är en munafiq och saker som han inte ens vill nämna. Kolla hur bid'ah kan leda människan bort från sanningen. Hur långt bort människan kan gå från sanningen. Abu Bakr radiallahu anhu, som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen, i surat Tauba. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har nämnt otroligt många hadither om honom. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att han ska leda bönen när han skulle dö. Och så vidare. Ja, det finns så otroligt många bevis på att Abu Bakr radiallahu anhu var den bästa från denna umma efter profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och sen Umar, och sen Uthman, och sen Ali radiallahu anhu. Men Shia, qatalahumullah, de säger att både Abu Bakr och Umar och Uthman var de värsta av människor, och att de alla är i helvetet. Och inte bara det, de säger att alla av sahaba är i helvetet, förutom 7 stycken. Att de alla lämnade islam, och de alla svek Ali, och de alla gömde den riktiga Koranen, och de dolde att Ali skulle ha fått makten efter profeten. Massa med saker som inte har med islam att göra, och Allah ger dem vad de förtjänar. Men vi ahli sunna, vi älskar Abu Bakr radiallahu anhu, och Umar och Uthman och Ali och alla sahaba, och vi får inte nämna dem med annat än gott. Och den som nämner dem med annat än gott, han är en moptade, han är en innovatör. Och om man hatar dem och tror att de är kuffar allihopa, så är han inte ens muslim. Han är inte ens muslim. Den som gör takfir på alla sahaba och ser att de är kuffar och är i helvetet, han har ingenting med islam att göra. För hur har islam kommit till oss? Vem var det som tog Koranen till oss? Vem var det? Ja? Det var sahaba radiallahu anhu. Så att kritisera dem är att kritisera religionen. Och Allah nämner i Koranen att han är nöjd med sahaba, att de är i paradiset. Så hur kan man komma och säga nej, de lämnade islam och de är i helvetet? A'udhu billah. Dessa människor, wallahi, har ingen akel. Som Ibn Taymiyyah sa, han sa om Rafida, om Shia skulle vara ett djur så skulle de vara en åsna. Wallahi, det är sant. De har ingen som helst intellekt, ingen som helst akel. Och wallahi, om du ser dem så ser du förbannelsen på deras ansikten. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att han ska skydda oss från all slags villfarelse och all slags bidda. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.